och varmt välkomna till avsnitt 388 av Ångestpodden.
Hej!
Vi har precis varit med i Nyhetsmorgon.
Ja, så man har lite så puls.
Fan vad man har puls, ja. Jag har också så varit sjuk i början på den här veckan.
Ja.
Alltså, vem blir sjuk mitt i sommaren?
Alla! Alla är ju sjuka, för fan.
Jävla ok och bära i den här hettan, ska jag meddela dig.
Ja, det förstår jag.
Alltså, jag tyckte så synd om mig själv. Jag tyckte så jävla synd om mig själv. En kompis skrev till mig också, hon bara så här: ja, jag har, vad fan var det hon hade? Typ så luftröskatarr.
Ursäkta.
Ja, och hon bara, det är så jävla synd om oss. Ja. Jag bara, och alltså jag bara så, I felt that.
Ja.
Vet vad jag också har gjort?
Nej.
Kollat om hela Sex and the City.
Oj, det är... Och jag undrar vad mitt så sommartittande ska vara. Du vet när man liksom vänder dygnet, kollar på någon serie och klockan är så 3 och man bara, nej, vet du vad? Vi tar ett avsnitt till. Åh, vad ska det vara?
Men liksom, alltså Sex and the City-världen är ju liksom, jag är gjord för att leva då.
Mm. Vi har en kompis som var i New York för någon vecka sedan. Alltså jag bara skrev till henne, jag bara, du, jag ser verkligen dig leva där. Mm. Kan du bara flytta dit?
Nej, men... Nej, men alltså att jag var så... Oh, när hon fotade utanför Carries...
Ja, exakt. Då. Alltså då dör man ju.
Oh, gud, jag älskar skiten. Nej, men om man vill se oss i Nyhetsmorgon, det var det jag skulle säga, då finns väl det på TV4 Play, I guess.
I hope so. Något annat jag älskar är ju temat på veckans avsnitt.
Helt tokig i det här avsnittet.
Hälsofascism.
Ja, men alltså, vi har med oss forskaren Carl Cederström.
Ja.
Författare är han också till boken Wellness-syndromet.
Bland och det, annat.
Ja, men det är framförallt den som jag undrar varför vi inte har bjudit in Carl alltså tidigare.
Ja, jag fattar inte heller det.
Och han har också skrivit, detta är liksom ett projekt, vi kommer att prata om det, Den vilda jakten på ett bättre jag.
Ja, och alltså vi, det här har ju vi varit inne och nosat på flera gånger, men det är så jävla skönt att prata med någon, du vet, som har exakt samma inställning som en själv till hela den här liksom hälsohetsen, wellness-syndromet. Alltså när Carl skrev den boken så var ju inte det alls lika mycket på tapeten som det är idag.
Han var fan före sin tid.
Ja, precis. Boken släpptes ju så 2015,
va? Ja, men exakt.
Mm. Men det är så skönt när man träffar någon som är på samma våglängd, rent så hur man är anti det. Alltså jag är nog anti det på alltså ett ganska osunt sätt, för jag blir ju jättearg.
Jo, men men han är ju ändå forskare.
Ja.
Så alltså här kommer ju sanningen.
Ja.
Alltså så blir ju jag. Mm. Alltså så här, vad håller ni på med?
Mm.
Ni som utesluter så all mat utom typ blad. Alltså.
Ja, och det är ju inte bara mat. Sen hamnar man ju lätt där, men det är ju inte bara det, utan det är ju hela den här liksom optimeringen och hur man idag liksom behandlar sig själv som ett företag. Alltså mycket av det man kan läsa är så självhjälpsböcker eller optimeringsböcker som är liksom individanpassade. Ja. Då. Du skulle kunna sätta de texterna och sätta in dem i böcker från typ 90-talet där det handlar om hur optimerar du ditt företag eller ditt företagande.
Exakt.
Och det säger ju jävligt mycket.
Ja, men jag tycker också att, det, att vi har liksom blandat ihop det här liksom välbefinnandet förväxlas med, som jag vet att Carl skriver om, etiskt handlande. Alltså ja. Så här, vad är etik? Mm. Jo, men etik är att träna 5 gånger i veckan. Alltså så här, annars är du typ omoralisk, vilket ju är så jävla vrickat.
Ja.
Det här tar vi upp med Carl Cederström idag.
Ja.
Och som sagt, tokig i det här avsnittet.
Älskar det.
Vi rullar intervjun med Carl Cederström.
Varsågoda! Hej Carl och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Jättekul att ha dig här.
Mm, kul att vara här.
Ja, vi har ju snackat upp det här nu om att vi älskar liksom att ha forskare här så mycket.
Ja.
Så du ska vara extra varmt välkommen av den anledningen.
Okej, vilken press.
Ja, förlåt. Du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Jag heter Carl Cederström och jag jobbar på Stockholms universitet. Jag är lektor i företagsekonomi, vilket kanske skrämmer de flesta att tänka att jag håller på med ekonomi och sådana saker. Vilket jag på ett sätt gör, för allt är ekonomi. Men det är en så stor institution, så det har de personerna som fattar bokföring, inte jag. De som fattar finansgrejer, du vet, rosa sidorna i tidningar, så inte jag. Men sen så är det ett gäng som också är liksom mer samhällsvetenskapligt orienterade och som intresserar sig för alla möjliga olika frågor, högt och lågt. Och i den lilla liksom, flumgruppen tillhör jag. Management, organisation och samhälle heter vår sektion. Så vi täcker väl in det mesta.
Ja. Du ska få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj, ja, men det liksom spretar åt så många olika håll. Allt ifrån så här jätteteoretiska, filosofiska tankar formulerade av existentialistiska filosofer. Jag tänker kanske framförallt på Martin Heidegger, den tyska existentiella filosofen. Jag kanske tänker på Søren Kierkegaard. Jag kanske tänker på filmer av Michael Haneke. Sen tänker jag också på någonting liksom väldigt närvarande, kroppsligt. Någonting som jag och alla jag känner liksom kan uppleva någon gång.
Mm.
Sen tänker jag också på en hel industri kring läkemedelsföretag som också är en så stor del av det här. Så det är spretigt, skulle jag säga.
Ja. Men du är ju som sagt forskare och docent i företagsekonomi och universitetslektor. Fick jag med alla
titlar?
Ja.
Nej, men det är ju väldigt, alltså, jag önskar att jag hade såna titlar, men vi får nöja oss med poddare.
Ja, men vi har så många titlar, så man kan också lägga till docent, man kan lägga till, jag tror man kan lägga till många saker om man vill det.
Men en gemensam
det är ju ingen som vi pratar med ändå.
Men en gemensam titel som vi har är författare.
Ja,
för du är ju också författare.
Men så här, alltså, vad har du forskat om?
Ja, men det är så
himla.
Men jag önskar att jag hade haft ett mycket enklare och snabbare svar.
Uh-huh.
Men jag har forskat om alla möjliga konstiga saker. Jag skrev faktiskt min avhandling i ett ämne som heter informatik. Om folk har företagsekonomi och blir liksom, ser ut som fågelholkar och inte förstår någonting, så slänger man in informatik.
Uh-huh.
Så bara sjunker man rakt genom golvet. Jag skrev en avhandling som handlade om våra fantasier om teknologi. Och då var jag intresserad av den här Martin Heidegger, för han skrev också ganska mycket om teknologi. Och så var jag intresserad av en fransk psykoanalytiker som heter Jacques Lacan, som var en av Freuds uttolkare, ganska kontroversiell, stor framförallt på 70-talet. Och hans tankar har blivit väldigt stora under 90- och 2000-talet inom filosofi och politiska studier och sociologi och sådär. Så det är väl det som jag har varit intresserad av för länge sedan. Numera så vet jag inte riktigt vad jag forskar om. Det är det som jag för tillfället tycker är roligt och spännande. Kontor.
Ja, just det. Men redan 2015 så släppte du tillsammans med din kollega André Spicer boken Wellness-syndromet.
Ja.
Vad betyder wellness-syndromet, skulle du säga?
Ja, men det där ordet, det kom liksom på precis i slutet av boken. Så allting var klart och förlaget sa att ni måste hitta en lite mer catchy titel. Och då lekte vi med olika titlar, så blev det där wellness-syndromet.
Uh-huh.
Sen när boken kom ut, och det här är ju så länge sedan som du hörde, 2015, snart 10 år sedan. Men då fick man ju hitta på vad det betydde, liksom nästan i efterhand.
Mm.
Men tanken med den boken, det var att det räcker med att liksom stå i en kassa i en butik och så ser du de här liksom magasinen som tittar på dig och liksom ger dig dåligt samvete för att du inte är tillräckligt lycklig, att du inte är tillräckligt hälsosam. Och att hela den här wellness-rörelsen, det är klart alla vill ju må bra, alla vill ju vara hälsosamma, alla vill ju göra det de kan för att ha ett så bra liv som möjligt. Men det slog mig och min kollega att liksom ingen som har riktigt liksom satt fingret på vad det är som också är irriterande eller liksom beklämmande eller ibland också sorgligt med hela den där rörelsen.
Mm.
Och att det var så himla svårt att liksom rikta någon slags kritik. Men hur kan man vara kritisk mot det självklara i att vilja vara hälsosam och lycklig?
Mm.
Just det. Fast jag tycker ordet är så himla, himla bra. Alltså det känns ju som att ni verkligen sammanfattade det genom wellness-syndromet.
Ja, men jag tänker att väldigt mycket har hänt sedan 2015. Så idag tror jag att alla har någon relation till ordet wellness-syndromet nu när vi säger det, så klingar det an någonting. Sen kanske det inte är samma för alla, men jag vet ju bara vad jag relaterar till när jag hör det ordet.
Mm. Och vad är det?
Ångest.
Ångest.
Ja.
Jo, men det är det. Och jag ska också säga att vi var båda influerade av, jag berättade precis att det var en massa filosofer som var influerade av Lacan.
Mm.
Och av någon anledning så bodde många av de här i Slovenien. Och vi var liksom inspirerade av den här gruppen av filosofer. De pratade väldigt mycket om alla de här valen som vi måste göra i vårt liv. En av dem där skrev en bok som heter Valfrihetens tyranni. Att vi älskar ju tanken om att vi ska kunna välja allt. Att vi är fria att göra avgörande livsval utan att någon lägger sig i, att vi inte lever i en diktatur där någon bestämmer de här valen, att vi inte lever i en tid där föräldrarna bestämmer vad vi ska bli eller vilken skola vi ska gå på, utan att vi själva, okej, det är klart när du är ung så kanske föräldrarna fortfarande bestämmer, men att vi har den här autonomin. Och det de satte fingret på som jag tyckte var väldigt liksom det som ett uppvaknande, det var hur alla de här valen också liksom slår tillbaka mot oss, framförallt i liksom en känsla av ångest.
Mm.
Den ångesten du känner när du står inför inte bara valet av vilken ost du ska köpa eller vilken mjölk du ska köpa, utan vilka livsval ska jag, vem ska jag välja att leva mitt liv med?
Mm.
Ska jag ha barn eller inte ha barn? Ska jag välja att liksom gå den här banan i livet eller någon annan? Och det finns ett så fantastiskt citat från Søren Kierkegaard där han säger gift dig och du kommer ångra dig. Gift dig inte och du kommer ångra dig.
Ja, men det är ju så.
Mm.
Ja, men, nej, men för det sjuka är att så här, alltså, som du sa, det är 7 år sedan ni liksom skrev boken och den kom ut. Det, alltså, kan du känna att hela det här wellness-syndromet, om vi nu använder det ordet, att det liksom har blivit mer intensivt? Att det liksom genomsyrar samhället ännu mer än vad det gjorde då? För det tänker jag.
Mm. Så länge sedan jag gjorde intervjuer om den här boken. Det är ganska intressant, för jag fick ju den frågan hela tiden då. Vad tror du om framtiden? Kommer det här på något vis klinga av? Kommer vi se att det blir en intensifiering? Det finns ingenting som har vittnat om någonting annat än just en intensifiering. Och det vi såg redan då och som boken handlar delvis om, det är hur företagen är så viktiga i att driva den här utvecklingen. Att,
exakt.
Företag vill att deras anställda ska vara hälsosamma och lyckliga, och det låter ju jättebra. Sen så finns det ju en annan liksom del av den storyn som är att företagen också vill spara pengar, och det kan man göra bland annat genom att se till att folk är hälsosamma för att de inte ska vara så sjuka. Det låter jättebra, men det kan också vara ett sätt att få ner försäkringspremier. Och börjar man titta på det lite närmare så ser man ju att företag under, alltså sen boken kom ut de senaste 7 åren, verkligen har investerat mycket pengar i människors välmående. Och ett exempel som inte fanns då, men som jag har tittat på lite närmare, inte någon djupdykning, men jag har gjort det här tillsammans med en kollega som heter Torkel Tanne, som är professor på min institution. Han har gjort en djupare studie på företaget Björn Borg.
Mm.
De som tidigare var mest kända för att sälja underkläder, men nu har rebrandat sig, som man säger på svenska, till att sälja sportkläder. Och de har en vd som heter Henrik Bunge, och han hade tidigare jobbat på Adidas. När han började på Björn Borg så ville han få in den här liksom tränings wellness-mentaliteten. Så bland annat så introducerar han en timme obligatorisk träning varje fredag, sports hour. Jag var med på den en gång, och det var fruktansvärt hård träning. Min kollega hade ont i knät för ett halvår efter.
Nej, men...
Ja, jag mådde bara dåligt en dag eller två. Och det de får göra på det företaget, det är att de, jag tror att det är 2 gånger per år, så får de genomgå en väldigt grundlig wellness-undersökning.
Mm-hmm.
Och det man får fram då bland annat, det är hur gammal man är, alltså i kroppen. Och det här har de i sin årsredovisning, så då redovisar de både genomsnittsåldern på alla som jobbar där, och sen redovisar de också den här genomsnittliga liksom kroppsliga åldern. Och nu kommer inte jag ihåg exakt hur det var med den här vdn själv, men säg att han var 50 och hade en kropp som en 38-åring.
Ja.
Och, där. Och det är ju jättevanligt i företag att man sätter mål. Vad är det man ska, vad är det som jag ska lyckas med under det här året? Och det gör de där också, men de sätter också alltså, fysiska, alltså träningsrelaterade mål. Och det kan vara allt ifrån att man ska springa ett maraton. Men det kan också vara sådana saker som en kille där hade som mål att få synliga magmuskler. Så han hade liksom kommit in en dag och slitit av sig tröjan och visat att han hade nått sitt mål. Mm. Och jag tror att många av de som jobbar där älskar det. Mm. Men det som händer, det är ju också att de som inte älskar det försvinner.
Mm.
Så det man ser på många av den här typen av företag som har en väldigt utpräglad hälsoprofil, jag vet inte om hälsa är rätt ord egentligen, men nej, wellnessprofil,
ja,
de skapar ju också, eller odlar ju fram en viss typ av anställd, och de som inte passar in i det slutar ju. Så man ser ju ofta en liksom väldigt stor personalomsättning i alla fall till en början. Exakt. När den typen av person. Mm. Så det är ju en del, jag kan fortsätta prata om det här hur länge som helst, hur det under de senaste 7 åren har liksom intensifierats. Men svaret är ja.
Ja, för jag tycker också att så här, idag känns det mer som att man, idag handlar det inte bara om vad det är för klimat i just företagen, utan att alla vi människor går runt som att vi själva är ett litet miniföretag. Mm. Som ska ha de här högt uppsatta personliga målen, och gärna då inom träning och personlig utveckling. Man ska optimera sig själv. Man kan liksom inte bara vara så medelmåttig i det mesta, utan nej, du ska vara jävligt bra på nästan allt.
För det är så sjukt, för alltså, vi startade Ångestpodden 2015 och sen dess har hela, alltså, det är därför det är så konstigt att du inte har varit där innan, för vårt, alltså, podden har genomsyrats av de här frågorna hela tiden, att så här, måste vi optimera oss själva? Och att ens den frågan, att i början vågade vi knappt ställa den, för så här, det måste vi väl, alltså, annars är ni jävla slackers typ.
Ja, vi har insett att mycket av vår egna ångest kommer från hela den wellnesskulturen i att man förväntas vilja optimera sig själv i det mesta, för annars är man, ja, men lite så, en lat jävel.
Mm.
Alltså,
vad tänker du om det?
Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Jag tror att om man skulle plocka upp en bok, en managementbok från 80- eller 90-talet, så tittar man på alla de begreppen som finns där.
Ja.
Målorientering eller projekt, projektmål, eller man ska göra olika typer av genomgångar och reviews. Och man bara tar hela den vokabulären, hela liksom management-tugget.
Mm, mm.
Då var det ett typ av språk som tillhörde den världen,
ja,
de
precis.
Böckerna. Och som man använde i företag när man pratade om att liksom målstyra eller vad det nu kan tänkas vara. Alltså att man betraktar sin verksamhet som en liksom ekonomisk verksamhet där man tittar på vilka olika områden som behöver göras om, som behöver optimeras och så vidare. Nu har hela det språkbruket liksom flyttat in i våra vardagliga liv.
Ja, just det. Mm. Precis.
Och där ser man ju ett väldigt liksom tydligt skifte, alltså ett språkskifte.
Mm.
Och det är ju konstigt. Och sen hela optimeringsdelen kommer ju liksom lite senare, och den är ju så nära kopplad till maskiner.
Ja.
Alltså optimering är att man ska optimera en maskin. Och där tror jag också att det finns en liksom maskulin trend i hela självhjälpsrörelsen. Att den har ju traditionellt varit inriktad mot kvinnor.
Ja. Mm.
Kvinnor har varit kanske 70% av liksom den marknaden för självhjälpsböcker, självhjälpskurser och så vidare. Men sen får den en liksom mer liksom manlig skrud. Där språket liksom ligger närmare management, närmare maskiner, närmare matte.
Mm.
Och där har man olika gurus som kanske framförallt Tim Ferriss som skriver böcker där man liksom går igenom på nästan som instruktionsböcker.
Ja.
Och där mycket går ut att man ska behandla sig själv som en maskin.
Ja, så jävla intressant.
Ja.
För det vet jag med, liksom, vi är födda 93, alltså vi tog studenten 2012. Alltså i hela den vändan av att man skulle så in på arbetsmarknaden eller studera, så har det här begreppet följt mig, att vara den bästa versionen av mig själv.
Mm.
Och att jag är så här, den bästa, det gör ju max en timme på 2 år. Alltså så här,
men vad känner du när du hör det ordet?
Jag får fullständig panik. Fast jag, och också nu kan jag förhålla mig till det så här liksom nästan 10 år senare.
Mm.
Men att jag kan bli liksom förbannad när jag tänker att unga människor växer upp idag och tror att det är rimligt att de ska ut på en arbetsmarknad och vara den bästa versionen av sig själva.
Mm.
Det svartnar för mig då.
Mm.
Alltså faktiskt. Jag tycker det är skrämmande.
Ja, verkligen.
Måste jag säga.
Ja, men så är det ju. Och även just det här uttrycket, den bästa versionen av dig själv. Det är en ganska lång historia i hur det där begreppet kommer fram. Jag tror egentligen kan man gå, hur långt tillbaka som man vill, men 30-talet är ju en liksom boom i självhjälpsrörelsen. Vi kan prata om den senare om ni vill. Men just uttrycket bästa version av dig själv, det är nog, kan man spåra till början av 60-talet.
Mm.
Och där ett institut som heter Essalen-institutet grundas 1961. Och de är inspirerade av ett ord, ett begrepp som den här författaren Aldous Huxley, han som skrev Brave New World, han skrev också mycket om psykedeliska upplevelser. Han hade ett begrepp som var human potentiality. Så mänsklig potentialitet.
Mm.
Och det blev temat för det här Essalen-institutet när de öppnade sina portar 1961. Mänsklig potentialitet och psykedeliska droger. Och dit kom massor av olika personer, mer eller mindre kända. Carl Rogers, som senare blev den som grundade den humanistiska psykologin.
Mm.
Abraham Maslow, som alla stackars studenter på företagsekonomi tvingas läsa om, men utan att veta att det faktiskt var på det här stället som han liksom hade sitt sammanhang. Och de och några andra blev det man kallade för human potential-rörelsen. Och det här blev jättestarkt på 60-talet, och det ordet eller det begreppet eller det uttrycket som är så viktigt där, det är to realize your potential eller to realize your untapped potential.
Mm.
Och det där lever kvar idag, och när Trump vann valet så i hans liksom, segertal så säger han att jag har levt hela mitt liv med att vilja frambringa den amerikanska drömmen och to realize the untapped potential. Så därifrån kom ju hela den här idén om att man också ska vara den bästa versionen av sig själv, att det finns en potential i dig som ska fram.
Mm.
Och sen har det ju funnits enormt många metoder, väldigt många knäppa för att liksom framavla den där bästa versionen av dig själv.
Ja. Men idag känns det också som att vi lever i ett samhälle där liksom coacherna har samma status som psykologer i princip.
Mm.
Och i wellness-syndromet så skriver ni en del om just de här coacherna.
Mm.
Hur ser du på dem?
Nej, men jag tror att man kan verkligen studera samhället och samhällsutvecklingen genom coacher. Och coacher som lyssnar på det här, jag är säker på att ni är helt underbara, så vi pratar inte om er personligen.
Nej.
Känner inte uthängda. Men om man bara tittar på det mer som en trend, och man kan börja med var coacher kommer ifrån.
Mm.
Och jag träffar en del coacher och frågar, vet ni var liksom coachen kommer ifrån? Det är få som känner till det. Men jag nämnde precis det här Essalen-institutet.
Ja.
Och det startade 1961, och det blir jättestora under 60-talet. Sen klingar av lite på 70-talet. De får en lite ny inriktning. De börjar inrikta sig mer mot företag faktiskt. Att det är folk som skickar dit anställda.
Ja.
Men samtidigt så startar det ett annat sånt här centrum, eller en annan ny typ av teknik som kallas för The Earhart Seminar Training. Och då är det en man som heter Werner Earhart. Han hade en bakgrund i scientologin.
Mm.
Han hade också varit dörrförsäljare. Sålt encyklopedier.
Mm.
Sen lämnade han sin familj, skaffade ett nytt namn och startade den här nya, det man kallar för helgeträning. Alltså, så att då kom folk dit på en fredag och så var de där i 3 dagar. De hyrde stora hotell och så var de i liksom stora liksom, så här konferenslokaler. Och det gick ut på att de här personerna skulle brytas ner, och ofta så låg de på golvet och de liksom skulle skrika ut sina frustrationer, och de skulle liksom dela saker som de varit med om som var väldigt jobbiga. Tekniker som låg ganska nära scientologin.
Ja, precis.
Och sen mot slutet av liksom, vad blir det, 3:e eller 4:e dagen, så ska de då liksom bli hela personer igen. Och det går ut på, det är att man ska inse att det inte finns några offer. Man ska inte någonsin tro att det finns någon eller något att skylla på. Men det som är intressant, det är att det här växer fram under 70-talet när USA mår så fruktansvärt bra ekonomiskt.
Ja.
Ja.
Det är en ny blomstrande medelklass som plötsligt har ekonomiska resurser som de inte haft tidigare. Och väldigt mycket av de pengarna och den tiden de har lägger de på att utveckla sig själva. Och man har kallat 70-talet i USA för the me decade.
Ja,
alltså det jag-centrerade decenniet.
Mm.
Och den här EST-programmet, alltså den här veckoslutslånga kursen som man hade, den från 1971 till 1984 så var det, tror, 700 000 amerikaner som gick den. Sen så fick det ett abrupt slut när den här Werner Erhard blev anklagad för incest och sexuella anklagelser mot dottern. Och då så bytte det namn till något som heter Forum.
Mm-hmm.
Och därefter bytte det namn till Landmark. Och det finns fortfarande kvar idag. Mm. Och det som är intressant är att det finns också vissa företag som är liksom nära liksom knutna till det här. Jag vet inte om ni känner till ett företag som lite uttalade säkert fel. Lululemon.
Ja, Lululemon. Ja, exakt. Träningskläder.
Och. Ja, och jag tror att de är nischade på yogakläder.
Ja, exakt.
Men de har haft en väldigt nära koppling till det här Landmark och skickat sina anställda dit. Så de här liksom idéerna som föds på 60-talet på Essaleninstitutet och får en liksom lite mer hårdför, en lite mer brutal liksom form under 70-talet har liksom levt kvar till våra dagar och används fortfarande. Så även om många av de här sakerna känns som att det är så mycket nu, så mycket i vår samtid, precis, så finns det också ofta en ganska lång historia bakom de här.
Precis, det har funnits.
Alltså det är så intressant.
Ja.
Men ni vet, alltså det som vi också upplever mycket liksom i jobbet med Ångestpodden är att idag är liksom så, den gängse bilden av en coach är att det är ungefär samma sak som en psykolog.
Mm.
Och där har vi ju tappat någonting i att så här, fast om du har en bipolär sjukdom, eller ja, det var ett dåligt exempel för då behöver man ju träffa en psykiater, men om du har en depression, då behöver du ju förmodligen träffa en psykolog.
Mm.
Alltså här, ja, någon kanske blir hjälpt av en coach, men man, alltså det här likställandet mellan coach, psykolog, det är ungefär samma. Nej, det är ju inte det.
Precis. Och nu glömde jag ju säga att det var ju på EST som man brukar säga att coachen föddes.
Ja. Mm.
Och man kan ju också säga att det finns ett väldigt liberalt förhållningssätt till vetenskaper, eller vetenskapen, när det kommer till de här olika träningsformerna eller personliga utvecklingsteknikerna. Men så är det. Jag menar, coacherna har haft en väldigt, väldigt viktig roll. Om ni minns för många år sedan när Moderaterna införde det här fas 3. Sven Otto Littorin var en av arkitekterna bakom det. Tanken var ju att personer skulle liksom arbetsträna och kunna komma tillbaka till arbetslivet. Men det som också kom fram var att det var enorma summor som man spenderade på coacher. Som skulle hjälpa de här personerna som då var långtidsarbetslösa. Och Roland Paulsen har skrivit en fantastisk bok som heter Vi bara lyder, som handlar om Arbetsförmedlingen, där han beskriver en så kallad skrytrunda. Och då får långtidsarbetslösa personer sitta i en liten källarlokal och tvingas liksom skryta om saker som de är särskilt stolta över. Och den beskrivningen, den gestaltningen av de här personerna som sitter där och ska försöka säga hur bra de är bland det sorgligaste jag läst i hela mitt liv.
Åh gud.
Och det finns flera studier som har gjorts där man tittar på hur coacher har jobbat framförallt med arbetslösa. Det finns en annan amerikansk studie, en sociolog som följde arbetslösa och såg hur de blev tränade tillbaka in i arbete när de träffade coacher. Och då fick de bland annat lära sig att man inte fick använda ordet arbetslös. Man skulle inte heller se eller läsa nyheter eftersom det skulle kunna förråda en negativ attityd. Exakt.
Det hör man ganska ofta.
Det är typiskt sånt, om jag får kalla det Instagram-tips. För att inte förstöra din energi, kolla inte nyheter.
Nej, jag kollar inte nyheterna för jag får så negativa känslor då. Liksom.
Just det.
Men det är
liksom... Och sen finns ett annat extremt exempel, en amerikansk högerpolitiker som det här var precis då när den här boken kom ut, då hade han gett som förslag att alla fattiga i USA för att hjälpa dem ur fattigdom, så hade han som förslag att alla skulle få träffa en personlig coach för att arbeta fram en så kallad möjlighetsplan.
Ja.
Men idag tycker jag också att så här, det här med coacher, man har ju liksom hört det här med livscoach, men idag är det också som att det har växt fram liksom coacher, vad den handlar om, alltså du kan hitta coacher då, eller de blir lite mer som gudar om du liksom känner att du vill liksom optimera då och att du gör fel i vad du äter, hur du tränar, hur du jobbar, hur du har din inlärning, alltså då finns liksom specifika coacher, gudar för det specifika området du vill optimera. Och det är också som att så, som att vi inte kan ta, vi tror inte att vi har förmågan att ta några egna val, och att det är så skönt när någon annan pekar med hela handen. Mm. Att säga, ja men du kommer må bra och minska risken för psykisk ohälsa om du äter de här ångade grönsakerna istället för att du har kokat dem. Följ de här 10 budorden så alltså, kommer du må bra typ och aldrig få en depression. Vad tänker du om hela det liksom att, ja, men att vi liksom tillber gudar.
Gurus är det ju vi tillber.
Ja, nej, men det som många har pratat om, det är att hur under 60- och 70-talet blir en fragmentering eller en urholkning av många liksom, väldigt viktiga sociala institutioner.
Ja.
Allt ifrån att religion eller kyrkan i många västländer spelar en mycket mindre roll. Familjen får också en helt ny betydelse, inte alls lika tongivande eller liksom lika determinerande som den kanske har varit tidigare. Nej. Och i det här vakuumet som uppkommer så finns det ju ett behov av nya gudar. Och då är det klart att om någon frågar efter en gud så finns det ju alltid, tror jag, personer som gärna ställer sig längst fram i ledet.
Som gärna tar en roll.
Och säger, är det mig ni söker?
Ja, precis.
Nej, men sen skiftar ju det där hela tiden och det är ju, man ser ju hela tiden hur det liksom läggs till nya saker i självhjälpskulturen, att man ska ta bort personer som har negativ energi från liksom sitt nätverk är någonting som man har pratat om väldigt länge. Men nu pratar man också om att de personer är toxiska.
Just det.
Ja, precis. Det är väldigt trendigt nu.
Och det är ju på ett sätt en gammal idé att man ska ta bort de här personerna som har negativ energi, för de kan liksom lägga sig i och göra mitt liv sämre. Men det toxiska är ju delvis nytt, och det är ju allt ifrån det toxiska som är att man ska göra sitt hem fritt från plast som är liksom toxiskt. Att det är någonting som liksom tränger in i liksom underhuden som du inte liksom känner till. Eller liksom vissa typer av mat. Om man pratar till exempel med förespråkare för raw food, så är det väldigt vanligt att de pratar om hur liksom tillagad mat eller processad mat liksom innehåller gifter som är väldigt farliga.
De får ju ändå känna att man har blivit lurad hela sitt liv och att de kommer med så, nu liksom blott ja det här att se hur mycket plast som luras in i ditt liv, eller se hur mycket dålig mat och processad mat som du har lurats i hela ditt liv som du kanske inte ens har vetat om. Alltså,
exakt. Ja. Men, ja, gud, alltså, just den här matgrejen tycker jag är väldigt intressant, och jag återkommer hela tiden till det, vilka vi har kontakt med och så vidare, men just att alltså, när unga tjejer skriver till oss och de mår dåligt, och det är jätteofta kopplat till kroppen och hur man ser ut och mat och så vidare. Alltså vi har börjat känna att de här liksom senaste årens bästsälja böcker som handlar om allt ifrån att maten ska vara något slags lyckopiller till att maten ska vara antidepp och maten ska vara, alltså gud vet allt den här jäkla maten kan göra om du bara liksom aldrig någonsin äter McDonald's, gud förbjuder liksom. Och att alltså i min värld idag så känner jag ju så här, fan det här är bara förklädda bantnings liksom kurer. På typ så 80-talet så sa vi bantning, idag är vi så nej hälsosam, jag äter rent.
Ja.
Hälsokost. Ja men exakt. Alltså vad liksom, vad tänker du kring hela den här mat liksom hetsen i det här?
Nej, men en sak som du säger där som jag tycker är intressant är att man säger en sak och menar en annan. Ja. Och det tycker jag är så kännetecknande för de här företagen som säger vi vill ha en hälsosam personal. Och man får ju inte diskriminera personer på en arbetsplats om någon är överviktig eller om någon person inte ser ut som du vill att den personen ska se ut. Men om man skapar en kultur där alla måste träna eller där alla måste vara intresserade av träning, då får du ju på ett sätt ett företag där du inte har någon som är överviktig, där du inte har någon som inte tar hälsa på allvar. Så på ett sätt så är det ju att använda ett argument som är så starkt och som är så svårt att liksom bryta ner. Så det är väl klart att vi vill vara hälsosamma. Mm. Vilken idiot skulle vilja någonting annat? Mm. Men samtidigt så lyckas man bakvägen smuggla in en typ av väldigt liksom radikal diskriminering. Mm. Ja, ingen liksom överviktig person skulle klara av en vecka där.
Nej, exakt.
Precis.
Nej, men för vi brukar alltid ta liksom exempel när vi pratade med en förskolelärare som sa att hon hade barn på förskolan som säger att vitt bröd är farligt.
Mm.
Det, för mig var det så, vad är vi på väg nu?
Ja.
Det ska inte en fyraåring
säga. Jag älskar begreppet vitt bröd.
Verkligen så, vitt bröd är också farligt.
Ja.
Alltså farligt.
Mm. Nej, men jag har också pratat med personer som jobbar inom liksom ätstörningsenheter inom psykiatrin. Mm. Där man också märker att, och hon är då på en barnavdelning, men hon märker ju också att många av föräldrarna kommer ju och liksom använder begrepp som de själva inte förstår är ätstört, för att de är bara så vana. Det är så naturligt nu liksom att man så smyger in så de här 10 000 stegen som man ju bör gå, eller ja, men att vissa saker då skulle vara mindre bra att äta och att man ska förtjäna vissa saker. Och,
vi träffade en kvinna som jobbar med sånt här, det som i dagligt tal kallas för ett hälsoföretag, som gav oss sitt bästa tips, tyckte hon var att dricka sin lunch. Det kändes magstarkt.
Tre stora stark.
Ja, precis. För då är jag med.
Det skulle vi sagt. Ja, alltså du menar tre stora stark, eller vad?
Ja, precis.
Eller
jag trodde det betydde... Det är ett annat århundrade.
Ja, eller menar man så liksom korv och mos och sen någon liksom slags till en smoothie.
Nej. Det är så fruktansvärt sorgligt.
Det är verkligen
och deppigt.
Ja.
Det finns en fantastisk måltidsforskare som heter Rickard Tellström som hade ett väldigt fint sommarprat. Han säger vi äter inte för att överleva, vi äter för att leva.
Mm.
Och vi skulle kunna överleva med ett pellet som innehåller alla de näringsämnen som vi behöver. Men trots det så gör vi inte det, för att vi vill ha någonting mer.
Mm.
Alltså ett liv utan mat är ju så fruktansvärt grått och trist och innehållslöst.
Mm.
Så det är så sorgligt att mat som är för mig och för många personer runt omkring mig, min flickvän älskar mat lika mycket som jag.
Mm.
Och det, jag skulle inte säga att det är det viktigaste i vår relation, men det är ju också en så himla liksom skön liksom plattform, fundament liksom,
ja, någonting att stå på och någonting
att, liksom. Att dela.
Ja.
Och att liksom introducera begrepp som att dricka lunch eller alla de här gifterna, det var någon kokbok som jag såg, så en sån här svart sida som har lagt ut socker och liksom sockret då bildar en dödskalle.
Oj!
Achtung! Och det alltså, varför gör ni det där?
Ja. Alltså,
och att vi också så har tid att prata om, det här är mitt värsta ord, tarmflora.
Ja,
det är nog nästan svenskans fulaste ord.
Visst är det det.
Jag tror att grisfitta blir framröstad till Sveriges fulaste ord en gång i tiden.
Men jag tycker tarmflora är upp
det. Ja, det är verkligen på den nivån. Men du har ju även skrivit boken Den vilda jakten på ett bättre jag, där du och André då blev era egna försökskaniner, skulle man kunna säga.
Ja.
Berätta.
Nej, men när den här boken kom ut, och vi var ju redan från början väldigt skeptiska till dem. Går det att framföra någon slags kritik mot det här? Och svaret blev ju delvis nej. Därför folk svarade ofta ganska defensivt, ja, men vad vet ni själva om det här? Vad har ni provat?
Mm.
Vad vet du om din egen tarmflora? Har du provat att dricka lunch?
Ja, precis.
Och då stod vi där, snopna.
Ja, det har vi faktiskt.
Vi har inte provat så mycket. Vi har inte provat någonting. Så då tänkte vi, men då får vi göra det. Vi tar ett år. Och så tar vi en månad i taget. Och för varje månad så ska vi optimera ett nytt område. Och då började vi titta på självhjälpslitteraturen. Alltså man bara går in i en bokhandel och ser vad är det för olika liksom grupperingar, vad är det för olika områden som man som människa idag ska bli bättre på.
Mm.
Kroppen är ju såklart en given. Så den och produktivitet, att man ska bli mer produktiv. Så januari fick bli produktivitet, vi skulle vara så produktiva som möjligt. Februari blev kroppen och sen hjärnan. Så fortsatte det så där liksom hela året, och det var först i december som vi hade frågan varför. Därför att man tänker på hur självhjälpsböcker är formulerade eller betitlade, så är det ju aldrig varför du ska gå ner i vikt eller varför du ska bli mer produktiv, utan det är alltid hur. Och som ni sa innan, så får man det här liksom protokollet som man följer, och så mår man lite bättre ett tag när man har följt det, och sen misslyckas man, så mår man sämre, och så hittar man en ny bok och så följer man det. Så vi hade som premiss att varje månad vända oss till alla självutnämnda experter inom vilket område det nu må vara. Fråga, vad ska jag göra för att bli mer produktiv? Eller vad ska jag göra för att få en bättre kropp? Vi hade en månad kring fåfänga. Alltså, vad ska jag göra för att bli liksom snyggare? Så vände man sig till experter. Och så följde vi de råden som de gav oss. Högt som lågt. Vissa av de här kunde vara ganska duktiga. Framförallt när det kommer till liksom personliga tränare. Var ju jätteduktiga på vissa saker. Sen träffade med alla möjliga olika personer som gav liksom olika råd. Jag var på en trumresa vid tillfälle och en kvinna som blev väldigt irriterad på mig, för jag kom tydligen in med dåliga energier i det här rummet. Och när jag skulle göra det här så hade inte jag ätit på 6 dagar. Det här var liksom en del av den andliga månaden, jag skulle optimera andlighet. Så jag var ju, hade liksom börjat hallucinera. Så var jag en liten källarlokal någonstans utanför Stockholm i det här rummet tillsammans med 8 kvinnor i blandade åldrar, och de kände varandra väldigt väl och blev nog liksom lite obekväma när jag var i det här rummet. Och så skulle man göra de här resorna i underjorden och liksom i överjorden, himlen, och så var det en shaman där. Och det gick ju skitbra för mig, för att jag var ju redan i någon slags hallucinatoriskt liksom stadium och började liksom berätta hur jag liksom färdades genom de här gångarna och red på en tiger. Och så blev de andra blockerade, så det blev så här väldigt dålig stämning i det där rummet. Och det blev en liksom lite mobb, liksom lynch, eller lynchstämning. Så någon sa att det är konstiga energier i rummet. Och så någon annan sa, det kommer därifrån, det kommer från hörnet. Och så någon tittar på mig. Och så är det någon tredje som säger, jag tror att det är Carl som har de där energierna. Och då märker så här shamanen att det här kommer kunna bli våldsamt. Så att hon griper in, och hon har ju en sån auktoritet och säger, det stämmer, det är konstiga energier i rummet. Men vet ni vad? Det var det innan Carl kom hit. Så var det liksom klarlagt. Och jag är liksom lite stressad och ska ta mig därifrån. Och då är det en av de här kvinnorna som kommer efter mig. Och så tar hon tag liksom, i min arm. Och så håller hon liksom med alla 4 liksom, fingrar över liksom, min handled. Och sen helt tyst. Och så tittar hon på mig och säger, jag tar pulsen på dig. Det är ett särskilt sätt att ta pulsen. Och vet du vad jag känner? Så jag skakar på huvudet förfärad. Slagg. En jävla massa slagg. Så pep jag ut och åkte därifrån. Dagen efter började jag äta igen.
Man kan minst sagt säga att du var med om saker under det här året.
Ja, men folk håller på med det där.
Ja. Och också tjänar ju såna enorma summor, alltså pengar. Det är ju en sån enorm industri.
Men jag måste säga både och, för det finns ju de här entusiasterna och just och till deras försvar, de här liksom i det här lilla liksom källarhålet bland yogamattor och olika fantasier. Där fanns inte mycket pengar. Det var personer som men det är klart att det är en jätteindustri samtidigt. Och det är klart att det är ett jättelätt och effektivt sätt att tjäna pengar på människor som mår dåligt.
Ja, precis. Men vad hade ni liksom för mål med det här projektet? Eller liksom det här året?
Nej, men målet var en skildring. Alltså vi ville skildra den här världen som någon slags gonstorjournalistik. Att vi skulle slänga oss in i den här världen och rapportera från den medan allt det här skedde. Det fanns egentligen inget större mål än det. Men det blev ju också frustrerande. Så när första boken kommer ut så suckar folk och säger, men ni vet ju ingenting, ni har inte provat någonting. Sen kommer den här andra boken ut där vi har provat allting, och det enda som folk vill veta är, vad funkade bäst?
Det var så, alltså
Så då säger jag, trumresa.
Men vad har du själv haft för relation till liksom, ja, men har du själv känt ett behov av att optimera dig själv? Eller har du alltid varit liksom skeptisk mot hela den här branschen, eller måste
jag
säga?
Om jag alltid har varit suboptimerad.
Ja, precis.
Nej, men jag har alltid varit skeptisk till den här branschen, och egentligen har jag inte varit så där särskilt nyfiken på den från en liksom praktisk synvinkel, utan det har varit ur en teoretisk synvinkel. Men ironin var ju att en sak, nu har inte ni frågat det så jag kanske inte ska svara, men en sak funkade faktiskt väldigt bra, och det handlar om, det går väl under rubriken produktivitet, och eftersom jag sitter, som många gör, antingen om man är akademiker och forskare eller om man är författare eller någonting annat, så är man ju ensam väldigt mycket.
Mm.
Och det är ju väldigt, väldigt lätt att hitta på olika ursäkter och liksom inte göra det man ska göra. Och jag har varit någon slags, tror jag, tidsnarkoman, att om jag har liksom ett rent schema en vecka, så älskar jag det. Jag är liksom så, då är jag som en person som har 100 000 i näven.
Mm.
Och sen är det liksom svart och så är pengarna slut. Men man bara älskar den här känslan av att ha så mycket tid. Och lika mycket hatar man det när bara tiden är slut.
Ja,
och
exakt.
Du har inte gjort det. Allt ifrån att man åker iväg en vecka och liksom ska skriva. Man kanske är i någon liten stuga. Allting är perfekt. Svart. En vecka senare, inte gjort någonting. Men då var det faktiskt en metod som funkade otroligt bra. Jag gjorde just den första månaden i januari när jag skulle vara produktiv. Då hade jag precis lärt känna en författare som heter Jenny Jägerfeld.
Mm.
Då, jag visste att hon också tyckte att hon också en experimentell person. Vi hade pratat om hur man skulle kunna utveckla liksom, skrivrutiner. Och så jag frågade henne, skulle du vilja prova experimentera en månad tillsammans med mig? Så absolut, det låter jätteroligt. Och då provade vi alla möjliga olika saker, och en sak som funkade så fruktansvärt bra är en jätteenkel metod som kallas för Pomodoro-metoden.
Ja.
Och Pomodoro betyder tomat och kommer från den här tomatklockan. Man jobbar i 25 minuter koncentrerat, och man har liksom som en inre röst att man bara säger, nu får du sitta på den här stolen. Du får inte resa, du får inte hålla på med någonting annat. Författaren P.C. Jersild sa en gång att man hela tiden måste dalta med sig själv som författare.
Mm.
Och det är inte bara författare, jag tror att det gäller de flesta, men att sitta liksom på den där stolen och liksom inte gå iväg.
Mm.
Säkert många som klarar det väldigt bra, men jag har aldrig varit särskilt bra på det. Ja. Men att bara dalta med sig själv och säga, men lilla vän, 25 minuter kan du väl i alla fall klara av.
Det klarade jag.
Och det som var fascinerande var att 25 minuter, insåg jag, var ganska lång tid. Och det skrämmande var hur sällan som man faktiskt gör en enda sak koncentrerat under 25 minuter.
Mm.
Och sen tar man 5 minuters paus och sen så fortsätter man 25 minuter. Men under de här 25 minuterna så ska man hålla sig till liksom den här saken. Och det funkar extra bra tycker jag när man är två personer, så att man liksom kan låna ut sitt överjag till den andra personen.
Ja.
Så om någon liksom börjar fumla liksom efter en telefon, så harklar man sig liksom strängt med lite mot den andra.
Ja.
Så vi håller liksom koll på varandra på det där sättet. Och det har faktiskt revolutionerat, skulle jag säga, mitt arbetsliv. Och det skapar också en mycket tydligare gräns mellan det man ska göra, alltså arbete, och det man inte ska göra, det som inte är arbete. Och det är ganska skönt att ha de gränserna, för det är någonting som jag tror att är förbaskat svårt att liksom hålla de där gränserna idag, eftersom vi hela tiden uppmanas att vi ska liksom arbeta, eller vi ska vara produktiva, eller vi ska göra någonting liksom av varje vaket ögonblick.
Mm.
Och då blir det lätt att de där gränserna flyter ut. Så det har funkat väldigt bra.
Ja, det är spännande, men liksom om man då tänker så här, varför vill vi människor optimera oss själva på det här sättet?
Men ett svar på den frågan är att vi alltid har varit intresserade av hur vi som människor kan bli bättre.
Mm.
Alltså hela den liksom antika filosofin från Aristoteles pratar om en liksom dygdmoralen, dygdetik. Att vara en etisk människa, att liksom leva ett rätt och riktigt liv, var att utveckla liksom olika, ett hemskt ord, men kapabiliteter brukar man kalla det, eller olika förmågor. Som olika mänskliga förmågor som kan vara allt ifrån att lära sig vara liksom koncentrerad, liksom lära sig vara även snäll, eller att man ska utveckla sig själv som människa. Och stoikerna, den filosofiska liksom, samlingsnamnet på de filosoferna. De var också väldigt inriktade på hur man liksom skulle kunna bli liksom en bättre människa. Så det har ju hela tiden funnits där. Jag tror att det som kanske kännetecknar dagens liksom vurm för liksom den här utvecklingen, det är att den är så otroligt sammantvinnad med den kapitalistiska liksom världen som vi lever i. Mm. Och väldigt mycket av det, inte minst i Sverige, hamnar ju under liksom ordet eller rubriken framgång.
Ja.
I olika meningar. Och då har man ju faktiskt hamnat ganska långt ifrån det som man i antikens Grekland, var Aristoteles och andra, menade med att utveckla sig själv som människa, eller att de hade ett begrepp som man kallar för eudaimonia, som är alltså den lyckliga människan, är en människa som liksom lyckas utveckla sig själva. Men väldigt mycket av det handlade om tanke, att man skulle leva liksom ett liv i kontemplation och ägna sin liksom hjärna åt de viktiga frågorna.
Mm.
Medan idag så är ju framgång så styrt av någonting som är mätbart.
Ja.
Mätbart antingen i pengar du tjänar eller företag som du startar, eller om det nu är liksom följare eller likes eller vad som helst som liksom går att kvantifiera. Så jag tror att på ett sätt så är det någonting som har funnits genom hela historien. På ett annat sätt så tror jag att det har en viss prägel och karaktär idag som är liksom väsensskild.
Mm. Men vad tror du då det gör med oss människor att hela tiden vilja optimera?
Ja, men frågan är om vi hela tiden vill optimera. Det är, det är också den andra frågan. En sak som är intressant, jag undervisar ju på Stockholms universitet och jag undervisar studenter från många utbytesstudenter från många olika länder. Och för några år sedan så visade jag ett omslag på magasinet Time. Med en bild på en ung tjej som ligger med en mobiltelefon, och så står det the me generation, och hur den här nya generationen bara är narcissister och inte intresserade av någonting annat än sig själva. Och så sa jag, vad tänker ni när ni ser det här omslaget? Och jag hade ju föreställt mig att de skulle bli förbannade och arga. De flesta bara, nej, men det stämmer, vi är narcissister. Så jag bara, va? Vad säger ni? Och så säger en person, ja, men inte för att vi vill det.
Nej.
Utan för att vi måste. Det är så vi är liksom uppfostrade. Och då säger en student, jag har alltid fått höra att när jag växer upp så ska jag bli någonting speciellt. Jag kommer bli någonting särskilt. Så var många andra som sa att det är sånt till mig också. Och så var det en annan tjej som sa, ja, min pappa, han sa alltid, när du växer upp så kommer du behöva konkurrera med kineserna. Och i den här studentgruppen så var det även så här kinesiska studenter som väldigt generöst liksom bjöd på det skämtet. Men de säger någonting, de här två uttalandena, när man lägger ihop dem.
Ja.
Att du ska både bli någonting unikt, någonting som är dig själv, den bästa versionen av dig själv.
Ja,
men glöm inte att du också ska konkurrera på en marknad.
Exakt.
Som kommer vara brutal.
Mm.
Och jag tror att i boken, nej, det är en annan bok som jag skrev, som jag använder det här begreppet som tror jag kallar för obligatorisk narcissism.
Mm.
Att det är en form av narcissism som ingen liksom, själv, det är inte deras idé.
Nej.
Så det blir ju väldigt tvetydigt, och förlåt den här långa utläggningen, men jag tänker att det är på ett sätt samma svar på din fråga, varför vill vi det här? Alltså, vi vill det, men vi kanske inte vill det. Vi måste. Så det är ju väldigt tvetydigt.
Mm.
Det är därför också som det finns så kallade wantologists som ska hjälpa oss med att veta vad vi vill.
Mm, just det.
Ännu en coach, så att säga.
men alltså, mår vi bättre av det här sökandet hela tiden? Eller mår vi faktiskt sämre? Får vi mer ångest? Alltså, finns det forskning som visar något av det?
Ja, men det är svårt att mäta ångest just på det sättet. Men jag skulle ändå ansluta mig till de filosoferna som jag nämnde från början. Att det skapar ju en känsla av ångest, men också i hög grad skuld. Ja. Att man hela tiden påminns om hur man skulle kunna leva på ett sätt som är betydligt mer optimerat än vad det är just nu. Och framförallt att det är så individualiserat. att den du sviker är i första hand inte liksom någon annan, utan det är ju du sviker dig själv. Och det är ju också liksom svårt kanske att hantera. Och om man tar liksom hela den här hälsovurmen och hur viktigt det är att vara hälsosam, om man går tillbaka till, alltså vi brukar ibland prata om hälsofascism, och ja, det tycker jag är ett begrepp man kan använda när man pratar om liksom 1930-talet, mm, framförallt nationalsocialismens Tyskland, mm, även Skandinavien, men i mitten av 30-talet, jag tror att det är 1935, så skriver man på framsidan av Hitlerjugends egna tidning att hälsa är, ja, men att det är ett påbud, du måste vara hälsosam.
Mm,
det är inte ett val. Och så står det så här, det är inte, du är hälsosam, eller din kropp tillhör inte dig. Din kropp tillhör nationen. Din kropp tillhör fyren.
Mm.
Det är din plikt att vara hälsosam.
Ja,
så står det. Och det stämmer nog väldigt bra att så var den tidens tankar om hälsa. Att hälsa var en plikt som du hade, och det var en plikt som du hade gentemot nationen. Inte som du hade gentemot dig själv eller någonting annat. Men om man ser på det där idag, så finns ju också en plikt att vara hälsosam. I vissa fall så kan man ju se att man har den här plikten gentemot sin arbetsgivare, ett företag. Men allt mer så skulle jag säga att man ser att det är en plikt som man har gentemot sig själv.
Oh, Gud, alltså.
Och att det är en plikt som man har i självförverkligandets anda. Att man ska vara liksom trogen och liksom självförverkligandets ideologi.
Ja. Ja, för fan vad det är sant.
Alltså det är så enormt sant. Jag och Sofie kan så här skämta om, bara tänk vad reaktionen hade blivit. Vi sitter ju på ett kontorshotell här nu. Mm. Sitter man så här, tänk vad reaktionen hade blivit om vi hade så, ja, men köpt en burgare och pommes på lunch.
Vi hade kommit upp med en
donken på sig. Alltså folk hade varit så, vad fan är det som pågår?
Ja.
Alltså det hade varit som...
Jag förstår inte.
Nej, men...
Alltså, du menar här där vi sitter?
Ja. Alltså vi menar att,
förklara.
Att det skulle vara så sjukt att någon skulle utsätta sig själv för en så ohälsosam sak, så att man på lunchen skulle gå och köpa lunch på McDonald's för att sen förtära den.
Då skulle
den.
Ni besula, eller ni skulle kanske förgifta. Alltså, ni skulle...
Precis, och att säga gud, alltså, det är som att vi skulle förgifta oss, såklart oss själva, men också så... Vad är det här för energi?
Vad är verbet när man pratar om toxisk? Alltså när man toxifierar.
Ja, exakt.
Vi skulle toxifiera.
Ja, vi skulle liksom... men det är ju typ förgifta.
Ja.
Men framförallt skulle man äcklas av oss som personer.
Ja.
Framförallt då för att vi kanske så inte är de smalaste heller som sitter på det här kontoret. Så det hade också blivit så en liten förklaring till varför vi ser ut som vi gör. Aha, det är för att de äter liksom...
Men det är sagt fortfarande normativa.
Ja, alltså, precis, men det är ju den.
Men jag vet att när man tittar så Paradise Hotel, som har varit en stor, vi är liksom 90-talister, varit en stor del av vår uppväxt, att det killarna alltid säger när de ska beskriva hur deras drömtjej är, hon ska ta hand om sig själv.
Ja.
Och det är väldigt intressant
själv då, att äta liksom.
Precis, och ta hand om sig själv. Det är ju hela den här wellness liksom.
Precis, hela self-care rörelsen också.
Exakt. Ego boosta och hela den.
Ja. Men egentligen menar man ju när man säger hon ska ta hand om sig själv. Ja, du menar att hon ska vara smal. Alltså hon ska se ut på ett visst sätt.
Hon ska vara smal, men hon får gärna gjort lite skönhetsingrepp.
Ja.
Men det ska också vara liksom väldigt naturligt fortfarande.
Exakt. Ja. Man ska inte fatta att man har gjort det.
Inte spilla curry majonnäs på de här heltäckningsmattorna.
Nej.
När man kommer in med McDonald's på sig.
Precis.
Ja, det finns mycket att diskutera.
Nej, men jag tycker det här är det mest intressanta. Jag skulle kunna sitta här i timmar.
Ja. När vi har kommit sista
frågan. Ja, nu har vi fastnat.
Okay.
Fan också.
Vad inspirerar dig?
Ja, men... Oj, det är så... Nej, men jag, massor. Vad inspirerar mig?
Ja, men typ i din forskning och liksom att göra roliga projekt. Och...
Men får man smala av frågan till vem inspirerar mig?
Ja, absolut.
Nej, men för det finns massor av personer som inspirerar mig. Min flickvän som inspirerar mig otroligt mycket, som jobbar med tv. Men jag
gör otrolig tv.
Ja, hon gör otrolig tv.
Ja,
när vi insåg att det var din fru, nu när vi gjorde det, vi bara, oj!
Förlovad.
Ja, så det är inte fru.
Nej.
Och det kan jag säga, alltså kunna dela mat och dela idéer med någon är otroligt.
Mm.
Så henne inspireras jag väldigt mycket av. Men jag har många människor runt omkring mig. Men okej, okay, så här då. Jag inspireras väldigt mycket av amerikanska journalister som kan jobba på en story i ett år.
Ja.
Framförallt de som skriver för magasin som New Yorker eller New York Review of Books. Jag skulle säga att de inspirerar mig mest. Det finns en podd som heter Longform som jag inte känner till förrän nyligen. De har 500 avsnitt som jag just nu knarkar. Och där skulle jag säga att där har en lista på nästan alla personer som inspirerar mig. Allt ifrån en liksom, gay Talis som nu måste närma sig 90 år som man ofta pratar om liksom, han som gav namnet eller som upphovs man eller fader som man sa på den tiden till The New Journalism, den här gestaltande journalistiken där journalistik och skönlitteratur liksom flyter ihop. Joan Didion som gick bort nyligen är en annan sån där person som är inspirerad av och där skulle jag säkert kunna liksom radda upp 100 personer. Men sen tror jag också eftersom jag skriver så kan jag tycka att det är ännu mer inspirerande med personer som gör någonting annat. Alltså personer som gör radio eller som gör tv eller som gör film. Alltså någonting som jag tittar på med liksom förundran och är liksom bara otroligt imponerad av att de lyckas göra det. Men det är alltså då personer som jag inspireras av i mitt yrkesliv. Ja. Vad ska man säga annars? Moder Teresa.
Jag tycker det var väldigt bra svar.
Ja.
Alltså, och just också, jag blev väldigt inspirerad av det här samtalet måste jag säga. Och vi är så glad att du ville komma till Ångestpodden.
Ja, tack så jättemycket.
Jättekul att vara här.
Tack.
Tack.
Ja. Nej men det här är ju, ja som sagt, älskvärt.
Men ska vi så köpa McDonald's i vårt kontor idag?
Det var ju faktiskt helt sjukt nog en annan på det här kontoret där vi sitter som gjorde det några veckor efter att vi hade spelat in med Carl. Jag bara, Ida, vänd dig inte om nu. Men hon har fucking köpt Donken. Jävla kung.
Ja, men det jag tycker, där är vi återigen tillbaka i att så, det är typ omoraliskt. Alltså du saknar liksom, du saknar all vett och sans, du kan inte lägga band på dig själv, du är ofräsch. Alltså att vi har laddat den typen av så mat med de värdena.
Ja, men också att man ju liksom inte får, alltså om man ju bara inte bara fokusera på maten utan mer då i hur man liksom, ja, men är som person och var man lägger sitt krut någonstans och hur man lever sin, hur man lever liksom sig igenom vardagen, så är det ju hela tiden den här känslan av att man får skylla sig själv om man inte liksom lyckas eller trivs med sig själv, ja, men att man aldrig gör tillräckligt.
Carl, du ska ha det största av tack för att du ville komma till Ångestpodden. Det är vi väldigt, väldigt glada för.
Ja. Och innan vi avslutar dagens avsnitt så vill jag ju bara ännu en gång slå ett slag för vår kampanj 3 minuter i veckan. All info finns ju på 3minuter.se, men vi vill ju alltså ändra skollagen och införa ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvar över. Och vi har ju alltså en namninsamling som du som lyssnar på det här ska skriva under, för det är lite svårt att göra en förändring om det bara är du och jag, Ida, som tycker det här.
Exakt.
Men
exakt.
Vi är ju faktiskt nu över 8000 som skriver under på det här.
Ja, och vi ses i Almedalen. Vi är där och håller låda på måndag.
Yes.
Vårt schema, om man vill träffa oss eller se oss, hittar man på vår Instagram, Ångestpodden.
Ha det bäst, så hörs vi som vanligt nästa torsdag.
Det gör vi sannoliken.
Hej då!
Podplay.